Hej och välkommen till bagaget, säger jag, Sofie Andersson, och min katt Sillen. Bagaget är en produktion av Järnkoll Västmanland och NSPH Västmanland. I dagens avsnitt pratar jag med min kollega Louise Edlund om ångest i olika former. Vi pratar främst om generaliserad ångest, panikångest och social fobi. Det här är det fjärde avsnittet i ordningen i podden, men det var det andra som vi spelade in och vi har ännu problem med ljudet. Hoppas ni har överseende med det. Det kommer att bli bättre. Idag är Sofie och Louise som pratar. Och vi har tänkt ägna hela det här programmet åt ångest.
Precis. Och olika typer av ångest. För det är lätt att man säger jag har lite ångest. Men det finns ju otroligt många olika typer av ångest ska vi komma in på.
Ja, verkligen.
Och även, jag tänker också att vi upplever det på väldigt olika sätt. Och en tanke var ju när vi pratade om det lite grann att vi kommer fokusera på våra olika upplevelser.
Ja.
Vilken känsla vi har haft och hur vi tänker kring våran ångest. Och hur vi har agerat och handlat för att hantera ångesten, kan vi säga.
Det stämmer bra.
Vi pratade lite för en stund sedan och då började du berätta lite om vad du har upplevt.
Ja, jag har ju fått för mig att min ångest kan ha startat redan i mammas mage. När hon var gravid med mig så var hon i en väldigt orolig situation. Graviditeten var inte planerad. Hon hade nyss flyttat hemifrån. Min mamma var ung. Det var stormigt i hennes liv. Jag tror att hennes oro och ångest för hur det skulle bli, det kom genom navelsträngen in i mig.
Ja.
För det är ju ett antal stresshormoner som flödar i kroppen. Och är man stressad så förs det naturligtvis över precis som näringsämnen gör. Så jag tror att jag var ett nervöst litet barn. Och jag, när jag var väldigt liten så löste jag det genom att agera väldigt utåtriktat och var väldigt så där. Titta på mig, jag sjunger och dansar, jag spelar apa, jag satt i folks knän hela tiden, jag var helt orädd för främlingar och sådär och alla tyckte det var förtjusande. Men även ett sånt beteende är ju faktiskt en signal om att allt kanske inte står rätt till.
Precis.
Det är ju viktigt att komma ihåg att det är inte bara när man sitter i ett hörn och gråter som man mår dåligt, utan man kan ju precis visa upp ett annat beteende.
Mm. Man hanterar det på olika sätt. En del blir ju utåtagerande och vill synas och höras. Andra blir, som du säger, väldigt, väldigt tystlåtna och försöker dra sig undan och undvika att träffa andra. Ja.
Jag kan säga att jag började ju tidigt lida av depression också. Och för mig så har depressionen kännetecknats av total apati. Medan ångesten är en rastlös energi som pågår hela tiden. Det är så jag ser skillnad på de två, men de är ju ganska starkt sammanlänkade.
Ja, man kan ju uppleva att har man drabbats av det ena så kan det andra följa med till viss del i varje fall. Jag minns ju när jag drabbades av utmattning så var jag mest deprimerad till följd av den för att jag var så trött. Men visst hade jag ångest också, visade det sig till viss del. Men så att jag tror att... Och det är ju ett sätt för kroppen att hantera hot, liksom, att man måste hantera sin omgivning. Oavsett om det är ett reellt hot eller ett hot som är i ditt huvud. Och det vi kan säga är ju att man känner, precis som du var inne på, en stark känsla av oro och olust i kroppen på något sätt. Det tror jag vi båda har gjort. Berätta lite, om man tänker, det finns ju olika typer av ångest. Och har du liksom, om du skulle beskriva känslan, alltså är det olika känslor beroende på vilken typ av ångest du har haft?
Inte så stor skillnad, tror jag. Det är mer i hur det tar sig uttryck som är skillnaden. Att jag drabbades av social fobi, heter det då. Nu heter det social ångest. Och det är ju för att social fobi handlar inte om att man är rädd för människor som folk är rädda för spindlar. Utan det är ju sociala situationer som gör en ångestdrabbad. Jag var ju otroligt rädd för att bli kritiserad, vilket ledde till att jag blev rädd för auktoriteter. Det liksom blev ganska snabbt sammankopplat. Men sen när jag blev äldre, ungefär 30, då började jag utveckla den här sociala fobin som gjorde att jag började stänga in mig i min lägenhet. Jag var isolerade mig i nästan 10 år. Där jag inte hade kontakt med omvärlden annat genom datorn. Jag klarade inte av att träffa folk ansikte mot ansikte.
Så där kan man ju säga att chattar och internets värld var en form av räddning, eller var det ett sätt att hantera?
Verkligen. Och det var så tråkigt att få läsa så mycket om hur negativt det är för dagens ungdom. De sitter bara vid sina datorer eller sina smartphones. Nej. Det är inte bara ungdomar, det är även vuxna människor som har ett rejält behov av sociala kontakter, men som inte klarar det här att mötas ansikte mot ansikte, just för att ja, men den sociala fobin blir ett jättehinder bara att ta sig ut ur lägenheten. Jag fick till exempel för mig att om jag gick ut så skulle grannarna stå i sina fönster eller på balkonger och misstycka. Vad gör hon där? Här får inte hon vara. Och jag förstod ju att det inte var en realistisk tanke, men en väldigt stark känsla.
Så då tänker jag, om man tänker den här känslan av att bli på ett sätt bedömd kritiserad, som du tänkte, om jag uppfattar dig rätt, gjorde att du handlade så att du stängde in dig och sökte. För som jag upplever det är du ju väldigt social och gillar att prata och diskutera. Och då blev ju, för att slippa känna det här och för att slippa bli bedömd, även om du förstod att det inte var verkligt, så blev ju internet och de sociala relationerna en form av, vad ska man säga? Ja, men du bytte ut det mot verkliga kontakter. Så det blev kontakter på nätet istället för att slippa känna det här obehaget. Och det funkade, eller? Kände du någon gång att du saknade att sitta ner och fika ansikte mot ansikte? Eller?
Jo, det gjorde jag ju. Men ångesten var ju så stark att varje moment som krävdes för att jag skulle kunna ta mig till den situationen, det blev för jobbigt. Det kunde ju ta timmar att förbereda mig och sminka mig. Och ja, hur ska jag kunna ta mig ner på stan? Och det var obehagligt att åka buss bland massa människor. Och så man, det blev omöjligt. Och när det är så omöjligt och man är så ångestladdad, då är det ju svårt att slappna av när man väl träffar sin kompis. Då är det inte bara, åh gud vad skönt, vad härligt att få sitta här och prata, utan då sitter man ofta och spänner sig fortfarande, för man vet att man måste hem igen och göra. Och det tog så fruktansvärt mycket energi att när jag hade varit på träffat folk och fikat eller besökt våra kära myndigheter som krävde att man skulle ha möten. När jag kom hem så bara rasade jag ihop och sov 3 timmar i sträck bara för att det var så ansträngande. Och det är väldigt svårt för folk att förstå som inte har upplevt det här. Hur kan det vara så jobbigt? Men man är anspänd precis hela tiden och tänker bara, vad ska folk tycka och tänka om mig?
Mm. Då är vi inne på det där med fördomar, för att det har vi ju alla, tänker jag. Dels lite normer och regler, men också mycket fördomar. Och jag tänker att, för det du beskriver är ju det jag kände när jag drabbades av utmattning. Att vad ska människor tänka och tycka? Men jag insåg ju efter ett tag också att det är ju jag själv som tänker och tycker något om mig själv också. Men Louise, för tusan, skärp dig och kliva upp ur sängen. Den känslan. Så att samtidigt som man går runt och tänker vad ska folk tänka om mig, så har man, eller jag hade i varje fall, väldigt mycket att brottas med själv för att acceptera också att det är det här jag orkar nu. Och just som du beskriver, jag hade också ångest för att möta speciellt myndighetspersoner på, ja, bland annat Försäkringskassan var ju inblandat då, såklart. Och det tar ju extremt mycket energi och det är jättesvårt att förklara hur mycket det här tar från en och att ingen ser att energin försvinner.
Det är svårt att förklara för man förstår det inte själv fast man är mitt i det. Man begriper inte och man har inte ord för det. Hur ska jag kunna beskriva det här för en annan människa när jag inte begriper det själv? Och jag är jätteförbannad på mig själv för att jag inte klarar de här sakerna. Jag ska klara det, jag har alltid gjort det. Varför gör jag det inte nu? Och den här inre kritiken, den hänger ju ofta med. Den är ju ofta den värsta kritiken, för den säger ju alltid det. Alla de här tankarna som man inte vill höra som kommentarer från andra, det säger man till sig själv. Så en av de viktigaste sakerna för mig, det var ju något jag lärde mig i terapin. Och det var ju att försöka bli min egen bästa kompis. Och det var ju något som jag verkligen inte ville, för jag tyckte inte om mig själv då. Men så fick man ju inse att ja, men om inte jag tycker om mig, vem ska då göra det? Man är tvungen, jag var tvungen att lära mig att bli lite snällare mot mig själv och inte så hård. Varför ska jag ställa krav på att vara perfekt när jag inte tycker att andra ska vara det? Varför ska jag vara bättre? Det är ju en form av perfektionism som, det är inte särskilt smickrande.
Nej, och det är väl en form av, det blir inte sunt till slut, tänker jag heller.
Nej, man är inte trevlig att umgås med, tror jag.
Nej, men jag tänker att det blir jag tänkte på det när du sa just det här att man tycker inte att man själv är perfekt, men finns det något som är perfekt, kan man ju ställa frågan också.
Och ångest gör ju lite grann att man sätter på sig skygglappar så att man inte ser att alla andra människor, de har en annan sida som de inte visar upp mot mig. Man ser en tillrättalagd sida av folk ofta på nätet. Och ja, det är ju en av kritikerna mot sociala medier, men jag har varit väldigt noga med att sådana människor, ytliga människor, har aldrig tilltalat mig, så det har inte varit något större problem, utan jag har ju alltid föredragit människor som är sig själva, som har fötterna på jorden, som är kloka och sansade och ärliga och uppriktiga. Och som inte är måna om att visa upp den här perfekta bilden. Min familj, vi har det så bra. Utan inte det att folk inte får ha det bra, men att man får en varierad bild. Att man får veta att de har det bra, men de har också dåligt ibland. Det är jobbiga saker som pågår. sådär. Och det behöver man när man mår dåligt.
Och det har väl att göra med min egna lilla teori, att man behöver det. Så kände jag i varje fall, att jag är inte ensam om att uppleva det här. Och det har väl med att vi är flockdjur och vill tillhöra och känna igen oss i andra som vi möter. Som andra bär på liknande saker eller känslor, så är det lite lättare för mig, om man får säga det så.
Ja, en ventil som jag alltid haft är att skriva. Och beskriva hur det känns. Och när man får respons på det och ser att folk tycker inte att jag är grotesk och konstig för att jag känner så här, utan de säger, ja, usch, det är jobbigt när det känns så. Jaha, de har också varit med om någonting som har fått dem att känna något liknande och sådär. Det har varit jätteviktigt för mig att liksom ta ut trollen i ljuset och se dem spricka. Det har tagit makten ifrån dem. Det som har plågat mig har försvunnit jättemycket tack vare det. Att man tar fram, man vädrar, man ser att andra känner likadant. Och där är man inte så konstig, man är inte avvikande, man är inte defekt. Inte mer defekt än alla andra i alla fall.
Ja, precis. Men det är det jag tänker också, att vi som är hjärnkollsambassadörer vill med vår berättelse, att om vi börjar prata och berätta hur vi upplever och känner det, att människor ska känna igen sig, att känna, aha, ja, men de pratar om det här öppet. Då måste jag också kunna känna att säga hur jag känner och tänker. För du sa precis att andra kunde dela med sig då när du skrev, och skriva är ju ett jättefint sätt om man tycker att det är jobbigt att säga saker högt, att man får, det har jag också gjort, skriva dagböcker, skriva av sig sin oro och, och sen kanske man har någon som man börjar, har du haft det, någon som du har vågat säga liksom att så här känner jag just nu, har du haft någon, vad ska man kalla det för, att någon som du antingen på nätet eller kunde ringa och säga att idag är det så här?
Ja, det har jag. Jag har ju haft flera sådana vänner, och jag säger ju att jag samlar på bra människor.
Ja, precis.
Och det är absolut någonting som man måste ta upp nu när vi pratar om ångest, för att jag kan få ångest väldigt snabbt, väldigt starkt. Jag har ett litet drag av paranoia som finns i släkten som kommer fram om någon säger någonting negativt eller om jag anar att det är någon som försöker kritisera mig och sådär. Jag kan bli så förtvivlad så snabbt och det blir liksom, åh nej, det bara snurrar. Då måste jag ringa en kompis som jag får berätta för, och sen får den prata ner mig liksom, tills jag lugnar mig. Och det brukar funka jättebra. Nu är jag så pass van med det här sättet att jobba så att det funkar ganska smidigt. Skulle det inte räcka utan ångesten kommer tillbaka några timmar senare, då ringer jag nästa kompis.
Ja.
För jag tycker det är viktigt att inte lassa på en och samma för mycket. Och framförallt så ska det inte vara ensidigt, för då blir det ju ohållbart. Då kommer ju inte den kompisen tycka att jag är särskilt rolig när den ser liksom mig på displayen. Liksom. Åh nej, inte hon igen.
Så man portionerar ut det här jobbiga på lite olika vänner, så att det blir varannat samtal blir också ett som är positivt.
Precis, exakt så.
Och är det också en känsla för dig att känna att...
Att jag kan bidra med någonting, att jag är värdefull.
Ja.
Folk tycker ofta att jag är en bra lyssnare och kommer med bra råd.
Ja.
Men det är ju väl för att jag själv har fått tillfälle att prata av mig och få lyssna på goda råd också.
Ja.
Hjärnkoll erbjuder kunniga och engagerade ambassadörer som föreläser om sina olika erfarenheter av psykisk ohälsa, vilket öppnar upp för samtal. Läs mer på vår hemsida nsphvastmanland.se och klicka på den röda knappen för Hjärnkoll.
Så det är både viktigt att ha någon som man kan prata av sig till, men också när den ringer att man är duktig på att lyssna och finnas där. Men så är det väl kanske i alla situationer, att man har ett det är ju jättefint att kunna se att nu behöver jag lite hjälp, nu får den ta där jag är, och nästa gång så är det jag som hjälper.
Precis.
Till.
Ja. Och en sak som är viktig att komma ihåg i det här med att prata om sin ångest, man ska inte prata om den på ett sätt som gör att det blir ens hela ens värld, att man bara kan prata om den, bara kan se sin ångest, utan man måste komma ihåg att syftet är att jag ska kunna släppa det här och lägga det åt sidan, åtminstone för en stund. För att ångest, ju mer man pratar om det, desto större kan det bli också.
Absolut, absolut. Och den kan ju ta över, precis som du sa om din sociala ångest, att den fick ju faktiskt ta över ett tag.
Ja. Och det är viktigt att man inte låter den göra det, för att man måste ju tänka både på sin psykiska hälsa och också på den som man pratar med, att den inte ska få det för tungt. Man måste ha inställningen att jag vill bli fri från min ångest.
Ja. Hur tänker du då? Jag vill bli fri från min ångest. Hur har du tänkt kring det?
Ja, att det inte blir ens hela identitet. Att man försöker att ha ett liv utanför ångesten. Att inte allt ska kretsa kring det. Jag vet till exempel att folk som lider av OCD och kanske städar maniskt och försöker få övriga familjerna att du måste hjälpa till här. Då ska man ju inte göra det, för att man bygger ju bara på den här OCD:n. Gör det för lätt för den att finnas kvar.
Mm.
Man tror att man gör personen en tjänst, men det gör man inte. Man förstärker bara sjukdomen. Och det är jätteviktigt att man har ett fokus på att må bättre.
Mm.
Det är mycket saker att tänka på.
Ja, och där tänker jag också. Vår podd heter ju Bagaget, och jag tänker att i bagaget har man ju med sig saker där man har lärt sig att hantera de här situationerna. Jag vet att jag behöver den här skruvmejseln eller den här skiftnyckeln för att komma vidare ur just den här situationen. Och där kan det ju bli svårt att säga att ja, men packa bara ner det här så kommer du klara dig i framtiden. För det vet ju både du och jag att det är ju väldigt unikt hur vi upplever den situationen vi är i. Och det man skulle kunna säga är ju att ju mer öppen vi är att prata om det, desto mer skulle vi ha. Sove brukar ringa en vän som hon verkligen, verkligen känner sig trygg med. Det kanske jag skulle pröva, så att jag inte låter det eskalera. Att jag kan på något sätt, att man kan ta tips av varandra. Ju mer vi pratar, desto mer tips och idéer får vi som vi kan faktiskt testa, att det här har ju faktiskt hjälpt en person. Varför skulle det inte det funka på mig då? Så att man försöker sno lite goda tips och idéer från andra. Att
det är alltid värt ett försök, för att det värsta man kan göra, det är att göra ingenting. Det sitter man helt tyst och inte delar med sig på något sätt, då är det ju chansen till att det förändras väldigt liten. Man måste söka sig utanför sig själv på något sätt för att få bort de här skygglapparna. Man blir väldigt, man ser bara en sak framför sig. Man ser bara problemen och inte lösningarna.
Mm. Mm.
Men jag skulle vilja fråga dig.
Ja, absolut.
För du har ju upplevt någonting som jag aldrig har upplevt. Trots att jag har levt med ångest i hela mitt liv, så har jag aldrig haft en ångestattack.
Nej, precis.
Hur känns det?
För mig då, så har jag upplevt de här panikångestattackerna. Jag har blivit väldigt ledsen och upprörd, har jag upplevt dem. Bland annat senast så var det ju i och med en separation. Och jag var väldigt ledsen och upprörd i situationen, och den här vad ska man säga, förtvivlan på något sätt övergick till att jag fick svårt att andas. Andningen blev liksom, man kippar efter till slut. Jag får stickningar i ansiktet, händerna börjar liksom sticka, och jag kan inte, jag skulle säga att jag hyperventilerar lite. skulle jag säga. Nu vet inte jag hur andra upplever det. Jag förstod ju att det var en panikångestattack, kanske för att man har jobbat med det en hel del också och pratat väldigt mycket om det i och med hjärnkoll. Så det är obehagligt, ska jag säga. Speciellt eftersom det sticker i hela ansiktet. Du har svårt att andas. Du försöker få luft, men det känns som att luften inte kommer ner i lungorna. Så då får man ju, man kan ju inte resa sig upp, för då får man ju yrsel. Det fick jag i varje fall. Så att jag försökte liksom lägga mig ner och sen bara koncentrera mig på att andas lugnt, liksom lugna mig själv. Även om jag var väldigt, väldigt upprörd och ledsen, så fick man på något sätt lägga en hand på magen och känna hur den åkte upp och ner för att försöka få luft. Så efter ett tag gick den ju över, helt enkelt.
Så hur gammal var du när du fick din första attack?
Det var ju när jag var 39, så att det är ju när jag var vuxen. Så jag har aldrig haft en sån attack när jag var ung, utan det var i och med separationen som den kom. Så jag har haft 3 attacker efter det då.
Det måste ju ha varit ganska skrämmande när man inte har upplevt någonting sånt förut.
Ja, både ja och nej. Nu vet jag inte om det är jag som person som är ganska lugn. Nu lugn är jag ju inte, jag studsar omkring som en studsboll. Men jag blev inte rädd, utan jag tänkte att bara jag kan andas. Liksom. Så jag la mig ner, och jag tror första gången la jag mig ner på golvet liksom, och bara försökte andas lugnt och andas mig igenom det hela, i och med att jag hade hört om panikattacker, i och med att jag har jobbat för hjärnkoll och har hört. Och det är det som är så fantastiskt med den egna berättelsen, att man får höra andra uppleva saker. Så att jag förstod ju rätt snabbt att det här är inte så att jag håller på att dö, även om det känns så, utan det här är en panikångestattack som kommer gå över om du bara tar det lugnt, Louise. Men jag skulle nog inte kunna hejda den innan. Utan jag var så ledsen och upprörd att det liksom, det gick inte att tänka som du sa, jag ringer en vän så kan jag liksom hejda det värsta ångesten. Utan det här var, det kom så snabbt och kom över den. Så att stickningar i händerna, stickningar i ansiktet och sen den här att man känns som att man inte får ner luft i lungorna. Det är väl så jag kan förklara den.
Men du var hemma när det här hände?
Ja, jag var ju hemma, så att det, och de 2 gångerna efter det var jag också hemma. Så att det liksom har varit i en trygg miljö på något sätt, och det har varit, jag känner mig inte orolig för att drabbas av det igen, utan det här har ju en koppling till att jag var väldigt arg, upprörd och ledsen i den situationen. Så jag känner inte att jag har inte haft någon rädsla eller oro att oj, det här kommer hända mitt på stan eller någonting, utan för mig var det kopplat till väldigt mycket, ja, men både att jag var arg och ledsen samtidigt, liksom, att man hade svårt att kanske få ut det och ge uttryck för det, och det övergick liksom i någon form av panik. Men jag kan ju förstå om man nu har upplevt många panikångestattacker, och det kan man säkert uppleva i olika situationer, att det är lätt att känna att nej, jag vill inte gå utanför dörren, för tänk om det här kommer när jag står i kassan någonstans eller ut och går med en kompis. Och då, men det som blir, och som vi redan har varit inne på, det är att man vill ju inte att ångesten ska ta över, att den ska få ta mer plats i livet, utan den ska vi ju på något sätt, de här, ja, jag tror ju på att någonstans så löser du inte genom att lösningen är inte att inte gå utanför dörren, utan det är ju att hitta strategier som gör att du kan leva så som du vill leva. Och nu, tack och lov, mår jag ju bra, så nu har jag inte drabbats av någon panikattack, men jag kan ju tänka mig om det skulle, ja, men jag kan också tänka mig att det skulle kunna uppstå, man är väldigt ledsen om någon går bort eller någonting, att det kan finnas en rädsla att man, aha, kommer jag drabbas av det nu när jag är väldigt ledsen och upprörd igen, kommer det komma tillbaka då? Men jag har inte tänkt så mycket på det efter dem.
Jag har ju gått, jag gick bland annat en ångestgrupp på sjukhuset, för att där fick man lära sig hur man hanterar ångest. Och där pratade man mycket om att andas i fyrkant och så. Och så sa de att en panikångestattack kan inte ligga på max mer än 30 minuter som allra mest. Sen kommer den oundvikligen att dala ner. Så att man vet att det är
övergående.
Ett kort förlopp. Ja. Och jag vet att folk har försökt prata ner mig på samma sätt. Men när det gäller generaliserad ångest så är det fungerar ju helt annorlunda. Det är ett ständigt påslag, men ganska lågt. Om man säger att skalan går från 0 till 10 så ligger jag nog oftast på en 3. Vilket innebär att jag har en malande olustkänsla hela tiden. Även när det ser ut som att jag har roligt. Men naturligtvis händer saker som gör att det stegrar. Och då kanske det kommer upp till en 7 eller 8. Men aldrig upp i den här panikångestnivån. Och det är lite lurigt för att det kan faktiskt dala och gå upp och ner ganska mycket under en dag.
Ja. Känner du att den här vetskapen om att det går upp och ner under en dag gör att det blir jobbigt att eller vad ska vi säga, att det hindrar dig från saker du vill göra? För tänk om jag får en 7-8 när jag är ute på stan.
Nej.
Eller?
Nej.
Nej.
Det finns vissa situationer som jag vet att jag tycker är asjobbiga. Och då har jag ibland tagit en tablett som lugnar mina nerver. Jag går ju på medicinering varje dag som jag tar. Och det hjälper jättemycket. Bland annat betablockerare som ofta brukar beskrivas som en väldigt omodern medicin. Men det har fungerat jättebra för mig och jag tror att den har hjälpt mig med min sociala ångest väldigt mycket. Att jag vågar prata med folk, att jag inte darrar på rösten, att jag inte försöker avsluta och gå därifrån så fort som möjligt. Finns det, vet jag att det här kommer bli skitjobbigt eller tror att det kommer bli skitjobbigt, då kan jag ta en tablett förebyggande och så tar jag med mig ifall det skulle behövas. Men jag är väldigt försiktig med att inte ta mer än vad som är rekommenderat. Jag har heller inga anlag, vad jag vet, för att få något beroende. För jag har gått på ganska starka mediciner emellanåt och aldrig känt att jag är fast i någonting. Att jag äter mer än vad jag skulle vilja eller att jag blir påverkad negativt. Så,
kan du tänka dig att du tar med någon, vi pratade om dina vänner för ett tag sedan, att du tar med dig dem i en jobbig situation att
Ja, till exempel i absolut. I myndighetskontakter särskilt så har jag tagit med mig någon. Och jag ska säga det är lite tragiskt, men att ha med sig en bundsförvant av något slag, kan vara en officiell person eller bara en kompis, det gör ofta stor skillnad i hur man blir bemött. Tyvärr så har jag
positivt eller negativt i bemötandet, tänker du?
Positivt.
Ja.
De tar mig mer på allvar när det finns någon som kan sitta bredvid och intyga att det jag säger, det är sant. Det har den här människan sett. Så för mig har det varit positivt.
Ja. Jo, för jag känner igen det. Jag tog ju hjälp av dels min psykoterapeut men också min läkare. När man upplever... Nu använder jag ordet man igen. Men jag upplevde att jag inte kunde prata eftersom jag hade så mycket kognitiva störningar i och med utmattningen. Att hjärnan var ju som någon form av... Ja, det kom inte fram. Ord fattades och jag kunde inte riktigt prata för mig själv. Så då har jag också upplevt att tog jag hjälp så gick det mycket lättare.
Jag vet inte varför det är så, men det jag har hört flera säga att de har upplevt samma sak.
Mm. Så det kan ju också vara ett tips till de som lyssnar. Att vara inte rädd att ta med dig någon, oavsett om det är en vän. Det måste inte vara, i mitt fall var det ju då en läkare eller den här psykoterapeuten som man hade pratat så mycket med. Men det måste ju inte vara någon med en speciell utbildning vill jag komma till. Utan det kan ju vara någon som verkligen, verkligen känner dig och som kan sitta och nicka lite och säga ja, jo, jag har ju varit med när hon upplever det här och det här. Alltså det Det är lite som ja, bevis eller hur man ska säga på. Mm. Jo, och oftast är det ju så att en tredje då som lyssnar, att det, alla parter skärper kanske till sig lite omedvetet så att man koncentrerar sig på det som ska tas upp och ingenting annat. Det blir inte någon pajkastning eller vad vi ska kalla det för. Ja. Ja. Ja, har vi någonting mer vi vill dela med oss av?
Det kanske vi inte har. Vi kanske ska avrunda. Och då är det så att vi avslutar med att berätta tre saker som vi är tacksamma för.
Ja, jag kan börja. Jag är tacksam att jag, och nu tänker jag tre saker just i stunden. Att jag har fått träffa mina barn idag. Att jag har fått spela in poddavsnittet med dig. Det har varit jätteroligt. Och att jag är frisk. Det är jag tacksam för.
Det är tre jättebra grejer.
Ja.
Jag är jättetacksam för att en kompis som jag inte har träffat på 20 år har hört av sig just idag och vill träffa Sofika. Så vi kanske ska göra det efter det här programmet. Vi får se, det ska tydligen bli regn, så vi får se. Jag färdas ju utan tak över huvudet. Det är mina tre saker jag får säga. Jag har svårt att fokusera på någonting annat just nu.
Jag förstår det. Det blir ju nästan så. Ja, hon hörde av sig, vi ska fika och du ska få komma ut.
Ja. Ja.
Fika, kompis.
Precis. Det... Mm.
Vänskap. Ja.
Så kan man se det. Jättebra. Ja. Tack.
Precis. Ja.
Men... Då tackar vi för idag, ja. Och så hörs vi igen i nästa avsnitt.
Ja, det gör vi. Ha en fin dag, säger vi.
Hej då!
NSPH Västmanland består av 5 medlemsföreningar. Attention Västerås, Balans Västmanland, Frisk och Fri Västerås, RSMH Västmanland och OSS Västmanland. Du hittar mer på NSPH Västmanland om våra medlemsorganisationer. Shit.